på. Peter Dyer heter jag. Jag är verksam på advokatfirman Foyen och också inom Internet Society. Jag ska försöka säga lite grann om vad den här lagen kan tänkas innebära för slutanvändarna. En första fråga är då, vilka är slutanvändarna? Ja, lagen har en definition för det här som för mycket annat. Och den är användare som inte tillhandahåller allmänna kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster. Det är alltså samtliga privatpersoner, företag och myndigheter som inte själva är internetoperatörer är slutanvändare. Det är alltså inte bara fråga om konsumenter som man annars skulle kunna tro. Vad är lagstiftarens avsikt om innebörden vad den ska vara för slutanvändarna? Även detta finns i en portalparagraf här som man kan titta på lite grann. Lagen syftar till att enskilda myndigheter ska få tillgång till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer och största möjliga utbyte av vad gäller urvalet av sådana kommunikationer, deras pris och kvalitet. Lite kort kan jag titta på här hur man fortsätter sedan, hur det ska uppnås. Man ska uppnå detta genom konkurrens och internationell harmonisering, men utan att göra avkall på samhällsomfattande tjänster som vi har hört lite grann om tidigare, vilka som ska finnas tillgängliga. Och man ska också ta hänsyn till betydelsen för yttrandefrihet och informationsfrihet. Ja, den här målsättningen som uttrycks här, den ligger i linje kan man väl säga med tidigare telepolitiken, radiopolitiken och IT-politiken, till den del som IT-politiken berör det här området. Så att det är inte fråga om någon kursändring här, utan man går vidare på den inslagna vägen kan man säga, och sen har målsättningen anpassats efter bakomliggande EG-direktiv. Ja, de här målsättningarna, de är inte mätbara, kan man ju konstatera ganska snabbt. Möjligen kan någon framtida samhällsforskning säga någonting om huruvida slutanvändare under åren efter den här lagen fick bättre elektroniska kommunikationer. Men sen är det ju en annan fråga om det beror på lagen eller på en teknisk utveckling som skulle ha skett i vilket fall. Så det kan vara intressant att titta på lite mer konkreta bestämmelser för slutanvändare, i vilken mån det skett förändringar där då i förhållande till tidigare lagstiftning. Jag kan väl inledningsvis säga att det är inga stora drastiska förändringar här, utan det är fråga om detaljförändringar. Men det finns ett kapitel i lagen som heter tjänster för slutanvändare, tjänster till slutanvändare med mera. Det här kapitlet innehåller en stor mängd bestämmelser under ett antal ganska intressanta underrubriker. Jag tänker gå in på några av dem, för många av dem är inriktade på telefonitjänster. Samhällsomfattande tjänster har Patrik här pratat om lite tidigare, och jag ska försöka inte upprepa för mycket, men kanske säga några ord till. Vad är det för någonting? Ja, det är regler som infördes i telelagen för 10 år sedan när man liberaliserade telemarknaden, av det skälet att statsmakten har inte litat på att marknaden klarar av att tillhandahålla vissa grundläggande telefonitjänster till hela landet, till exempel till glesbygd. Och därför vill man ha den här möjligheten att ingripa om det skulle behövas. Det är som sagt i huvudsak telefonitjänster, men det är också den här frågan om datahastighet här som vi hört om tidigare. Några exempel bara lite snabbt på vad man har med här. Det är rimliga krav på anslutning till allmänt telefonnätet. Lite kuriosa här är att man behåller en möjlighet att tvinga kvar telefonautomater, vilket man kanske trodde var lite förlegat idag med en mobiltelepenetration på 80% i Sverige. Men det har man ansett att det finns visst behov av det även i fortsättningen, och det är väl Telia Sonera som har den förpliktelsen som det är idag. Det handlar om nummerupplysningstjänster och tjänster för funktionshindrade, möjlighet att framtvinga gemensam taxa för hela landet med mera. Patrik redan pratade om funktionellt tillträde till internet här, så att jag ska går väldigt snabbt förbi den frågan. Det här är grundparagrafen om rätten att få uppkoppling till allmänna telefonnätet. Sen så står det i paragraf 2 i det här kapitlet då att en sån här anslutning ska vara utformad så att slutanvändare kan ta emot samtal och datakommunikation med en viss angiven lägsta hastighet som medger funktionell tillgång till internet. Tidigare i telelagen så talade man om att det skulle finnas en möjlighet att koppla upp sig med låghastighetsmodem. Och det har väl i princip då ansetts vara så kallade 56K-modem. Medan man då med den här formuleringen öppnar upp och gör en tidsoberoende reglering som kan fyllas med vad som än anses vara funktionellt vid en viss tid, idag eller om 5 år. Det här kan man säga då är en slags potentiell förstärkning av slutanvändarnas rättigheter, men jag tror som Patrik Selius här att vi kommer inte att se några regeringsbeslut om som tvingar fram en utbyggnad av nätet för att medföra högre hastighet, datahastighet. Helt enkelt med tanke på de mycket, mycket stora kostnaderna som är involverade, som då kommer att rimligtvis i så fall skulle belasta staten. Återigen så utgångspunkten beträffande samhällsomfattande tjänster är att marknaden ska tillhandahålla dessa och det är bara i andra hand som staten ska i så fall gå in och besluta om någonting på det området. Det finns i det här avsnittet, 5:e kapitlet, några underrubriker om allmänna skyldigheter och särskilda skyldigheter för operatörer med betydande inflytande på en marknad. De rubbar ju främst telefoni, så jag tänker inte gå in närmare på dem. Några detaljförändringar då för slutanvändare kommer man in på ett avsnitt som heter särskilda rättigheter för abonnenter med mera. Här har man lagt in en paragraf som anger vad ett avtal med en slutanvändare ska innehålla. Och här spikar man fast att ett sådant avtal, och det gäller slutanvändare, mellan slutanvändare och den som tillhandahåller e-com-tjänster. Så att det här är även mellan företag. Och det är ju lite överraskande kanske. Eftersom det har en mera konsumentskyddsliknande prägel. Men sådana här avtal ska nu innehålla namnadress. Det är ganska självklart. Tjänster som tillhandahålls. Kvalitetsnivå, uppgifter om leveranstid, underhållstjänst som erbjuds, detaljerade priser, information om priser och taxor, löptid, villkor för förlängning och upphörande av tjänsten av avtalet och så vidare. Fel på tjänsten, vad som ska gälla då. Och hur ett tvistelösningsförfarande för konsumenter utanför domstol ska inledas. För teleoperatörer så har det funnits en sådana här avtalsbestämmelser i telelagen tidigare som har varit lite mindre omfattande. Så det är inte helt nytt för dem. För internetoperatörer har det inte funnits någonting motsvarande. I praktiken är det förstås så att de allmänna villkor som så som alla internetoperatörer redan använder sig av, de omfattar ju de här områdena, de här punkterna. Så gott som helt hållet. Men det kommer ju att kräva en översyn av avtalsvillkor för många aktörer i alla fall för att se till att man får med det här. Särskilt kanske vad gäller sista punkten beträffande tvistelösning för konsumenter. Och det här är ju en liten förstärkning kan man säga då. Just här är det konsumenter bara, inte andra slutanvändare. I övrigt så är den tillämplig även på företag. Men man sätter lite ökat fokus här på möjligheten att gå till allmänna reklamationsnämnden som i praktiken är. För att kunna få sin rätt mot en operatör utan att behöva gå till domstol med de kostnader då som det medför. Kostnaderna för domstolsförfarande är ju sådana att det blir i praktiken ofta omöjligt att ta ett kanske mindre tele- eller IT-ärende dit då, en fråga om abonnemangs passinnehåll och så vidare. Men ARNs verksamheten är ju avgiftsfri. En annan liten detaljförstärkning av slutanvändares rätt är rätten att säga upp ett avtal vid ändrade villkor. Om operatören vill ändra avtalet ska abonnenten underrätta som ändrar i minst en månad innan träder i kraft. En abonnent som inte godtar det får säga upp avtalet utan att drabbas av någon pålaga. En sån här bestämmelse finns i de flesta operatörers standardvillkor idag. Dock så brukar det vara kvalificerat av att det ska vara en ändring som är till påtaglig nackdel för abonnenten. Här är det ändring överhuvudtaget. Och då frågar man sig, ska man då behöva tipsa abonnenten om att han kan se upp avtalet vid en rent positiv ändring? Nej, det säger man i propositionen att det är ju ändå inte tanken, utan om det är uppenbar fördel för abonnenten så behöver man inte göra det. Men är det inte uppenbar fördel så ska han underrättas. Och särskilt intressant är då att i underrättelsen, sista meningen här, i underrättelsen ska abonnenten upplysas om den rätten ser på avtalet. Det tror jag inte det är så många som tillämpar idag. Det är inte en särskilt aptitlig skyldighet för operatören att ständigt behöva påminna abonnenten om att kliva ur avtalet vid ändring. Sammanfattningsvis för slutanvändarna då kan man säga att den här ekomlagen inte innebär några drastiska förändringar. I förhållande till telelagen så tar man ytterligare några steg för att förstärka konsumenter och andra användares rättigheter. Vissa förpliktelser är som sagt helt nya för internetoperatörer, men tror det inte innebär några större förändringar i praktiken. Det här faktum att det inte är några större förstärkningar av konsumenternas rättigheter, det kan man säga följer ett mönster vid svenskt införlivande av EG-direktiv. Eftersom det är så att Sverige har ju ända sedan 70-talet haft en ganska stark konsumentskyddslagstiftning, och mycket starkare än i många andra EU-länder, vilket gör att när det blir fråga om att införa en gemensam europeisk nivå så kommer ofta EG-reglerna in underifrån så att säga, och man har redan en minst lika hög nivå i Sverige. Men vissa detaljanpassningar blir det ändå. Man kan råda upp de här nyheterna enligt följande. Man har alltså vissa förstärkningar av möjligheterna att ställa krav på samhällsomfattande tjänster, till exempel vad gäller då funktionell tillträde till internet. Man har visst minsta avtalsinnehåll som måste finnas. Stärkt rätt att säga upp på grund av ändrade villkor. Och kravet på hänvisning till allmänna reklamationsnämnden med ett ökat fokus på den rättigheten. Och det här är ju lite intressant i så mått att ARNs verksamhet den finansieras ju över skattsedeln. Vilket innebär att jag har inte sett några kostnadsbedömningar på detta, men det är ju en förstärkning av konsumenträttigheterna i så mått att statsmakterna är villiga att ta över en lite större del av den här typen av tvister. Ja, tack för mig.